Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Maria Berglund Rantén. Maria är funktionsmedicinare och har lång erfarenhet av att hjälpa människor med alla möjliga olika tillstånd. Och hon har också en egenupplevd erfarenhet då hon har läkt sin Hashimoto's med hjälp av kosten. I det här avsnittet så pratar vi kopplingen mellan huden och tarmen. Och det blir väldigt både nördigt och teoretiskt där ett tag. Men självklart så pratar vi också mer praktiska tips för vad man kan göra om man har problem med huden. Podden sponsras den här veckan av glimja.se. Och på glimja.se så hittar du allt som rör naturlig hälsa och skönhet. Som jag har berättat tidigare så kommer Glimja ha något som de kallar för Green Week mellan den 23 och 30 november. Där har de ordnat en hel vecka med rabatter på delar av deras sortiment så att alla ska kunna välja naturliga produkter framför de konventionella alternativen som kommer resa ut på Black Friday och Black Week. Så om du har planerat att köpa naturliga, hälsosamma och giftfria produkter som till exempel D-vitamin som alla borde ta så här års, så kan jag verkligen rekommendera att du gör det på glimja.se. De kommer att plantera 3 träd för varje order som görs under Green Week. Och det absolut roligaste av allt är att de har bett mig knåpa ihop ett produktpaket med mina favoritprodukter. Och det paketet kan du vinna genom att du skriver upp dig på deras VIP-lista till Green Week. Du behöver alltså inte göra någonting annat. Skriv upp dig genom att gå till glimja.se/healthfulness eller så går du till direktlänken som finns i avsnittsbeskrivningen. Då får du tillgång till årets största rea på hälsokost och naturlig hudvård samtidigt som du är med och tävlar om mitt self-care-paket. In och skriv upp dig nu. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johanan.
Hej Maria!
Hej!
Hur är det med dig då?
Jo, det är bara fint. Jättefint, tack.
Jag börjar med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig?
Hälsa? Ja, första tanken är väl bara att direkt säga att man inte har sjukdomar. Mm. Men så enkelt är det ju inte. Men det är också bara för att jag har ju haft sån otrolig liksom, jobbig Hashimoto som är en autoimmunsjukdom i sköldkörteln. Så det var ju inte hälsa att ha den. Mm. Men sen såklart, om man inte är då sjuk så är väl också hälsa att man ska bo så allmänt så bra man bara kan. Liksom. Mm. Men givetvis också att inte ha en sjukdom och att inte ha ont. Att inte behöva kanske tänka på sina kroppsdelar riktigt. För att om man tänker så här, om man, innan jag fick min diagnos, vi ska inte prata sköldkörteln nu, men innan jag fick min diagnos så hade jag ont i huvudet i 8 år. Varje dag i 8 år. Och då tänker man ju på att man har ett huvud. Så vad menar? Eller har man ont i knät så tänker man på att man har ett knä. Mm. Eller har man ont i magen så tänker man på att man har en mage. Så man ska egentligen inte tänka på kanske att man har en kroppsdel.
Alltså jag kan relatera till det här så mycket, Maria. Nej, men typ varje gång, alltså det räcker med att jag får lite så här, att jag skär mig i fingret. Så går jag och tänker så här, gud varför, jag skulle varit så tacksam igår när jag inte hade det här. Och liksom bara allt var bra.
Ja, nej men men det är såklart ingen definition på vad hälsa är. Att man inte går omkring och tänker på sina kroppsdelar. Ja, men det var väl det
som. Men ändå typ, på något sätt låter det som frånvaro av sjukdom eller ohälsa.
Ja, precis. Kroniska åkommor liksom. Det är väl också en grej. Så tar man inte de grejerna så mår man oftast, ja, men då ska man ju må så bra det bara går och må liksom. Och då mår man väl optimalt liksom. Då är väl det hälsa liksom.
Ja. Mm. Och du är ju näringsterapeut.
Ja.
Jag har skrivit functional medicine practitioner.
Yes.
Ja. Men funktionsmedicinare kanske det heter,
precis,
på svenska.
Funktionsmedicinare, precis. Näringsmedicinare. Ja. Köpbarn har många namn.
Ja, men precis. Och jag tänker så här, du träffar ju så otroligt mycket människor. Mm. Kan du se på något sätt som en liksom grundorsak till ohälsa?
Det finns många. Jag brukar prata om det autoimmuna pusslet. Och nu får jag ju klienter som är kanske de mest kroniska. De som är liksom, liksom sista stoppet. Liksom.
Just det, de har testat allt.
De har testat väldigt mycket. Jag brukar kalla det för doktorhopping. De har hoppat runt till oändligt många läkare och inom sjukvården. Mm. Och då brukar jag prata om att det autoimmuna pusslet, eller vi kan kalla det för hälsopusslet, för det här ska inte heller vara om autoimmuna sjukdomar, den här podden. Och då beror det på, olika människor har ju olika, man ska säga, inte betydelse, men det finns olika vikt på olika parametrar. Så att kosten kanske betyder väldigt mycket för vissa människor.
Just det.
Stress kanske betyder jättemycket för någon annan.
Mm.
Och sen så att någon inte sover, så sömnen är väldigt viktig. Så att, och då kan det finnas, liksom, när vi sen pratar vad som pågår i kroppen, så kan det ju vara, för det här det blir liksom så här detaljerat. Då kan det vara, vi säger att folk har då kommer till mig, så har de någonting kroniskt. Så blir det så här, okay, men då har de ju såklart obalanser i kroppen.
Yeah.
Då får man börja lista ut, men vad är de största obalanserna? Är det tarmfloran som är väldigt, liksom, har stor vikt? Är det att de har kanske mest virus, bakterier eller svampinfektioner? Kanske har de en parasit? Mm. Är det gifter? Vad har de för genetiska predispositioner? Mm. Hur tar den genetiken och kopplar in i inflammationer, läckande tarm eller obalans i tarmfloran, infektioner, kosten du äter, kan fel mat, liksom västerländsk kost är ju väldigt sjukdomstriggande, kan man väl säga, på ett snällt sätt. och kan göra så att gener triggas igång. Vi har ju alla dåliga gener, vi har bra gener. Och då vill man ju inte att vi bara tar högt blodtryck. Då kan det vara en person som kommer till mig, så säger de så här, ja, men jag har högt blodtryck, det är genetiskt. Jag bara, okej, föddes du med det?
Ja,
just. Så det är ju inte Duchenne muscle dystrophy eller Down syndrom, för det är 100% genetiskt.
Just det.
Utan de flesta andra sjukdomar har en genetisk komponent, men den är oftast inte så stor, utan mesta är miljön.
Just det.
Livs liksom.
Så vår livsstil kan liksom trigga våra gener,
ja,
till
generna att triggas och liksom det genuttrycket, ja, men vrids upp som en termostat på väggen, kan man säga.
Mm.
Så att när den genen då triggas, den aktiveras, kan man säga, då kan det göra så att vissa sjukdomsförlopp, kan man säga, börjar lysa.
Mm.
Och då vad vi vill göra, det är att man, ja, men man vrider tillbaka så att sjukdomsförloppet börjar, ja, men tystas ner igen, så att det inte lyser lika högt.
Just det.
Ja, eller lika starkt.
Och det är ju, för det här tänker jag är ju väldigt intressant, också med tanke på din egen historia, det här med att du har, ja, läkt liksom Hashimoto's,
ja.
Jag vet inte, kallas det Hashimoto's ja. Sjukdom? Eller vad?
Nej, Hashimoto's.
Bara så.
Ja.
Men jag tänker också på, för det är ju, jag vet att många tycker att just det här med självläkning är väldigt intressant,
ja,
idag. Och, och det är ju egentligen det du pratar om nu, att så här, man kan ha olika genetiska liksom anlag som triggas av en livsstil, men ändrar vi livsstilen så kan vi också dra tillbaka det sjukdomsförloppet på något sätt.
Ja, precis.
Och det, med det sagt, vi kan inte gå tillbaka till den gamla livsstilen.
Nej,
bara för att
precis.
Vi har blivit friska. Så att den nya livsstilen är ett måste för att vara frisk.
Ja, och sen så brust det också på, i början, vi säger det kommer till mig, för det här ska handla om huden. Sen någon kommer till mig och har psoriasis.
Ja.
Då gör man ju, det är väldigt interaktivt i början. Och kanske första 4 månaderna är det ganska så kritiskt på att jag försöker, om jag säger ordet pusha, så låter det kanske väldigt, ja, pushande. Men då försöker jag få kroppen till att göra vissa grejer. Försöker ändra liksom fysiologiska förlopp.
Mm.
Så att det är ganska interaktivt. Så vi träffas kanske var fjärde, var femte vecka de första 4 månaderna.
Mm.
Men sen allt eftersom man märker att man börjar platåa lite, att det är inte lika mycket läka, utan mycket har redan nu liksom börjat ordna sig och börjat balanserats. Då, ja, men då kan man ju liksom sakta ner. Då kanske man inte behöver vara så återhållsam med allt man äter eller vad det man har gjort liksom med kost och livsstil. Mm. Utan då kanske man kan börja återinföra grejer.
Just det.
Så att vad jag brukar säga är att i början, det är som när man städar. Om man skulle göra en storstädning så måste man göra en jätteinsats i början.
Ja.
Men sen när man väl har gjort den så är det ju rent. Och så kan man bara småstäda, man måste underhållsstäda.
Så bra liknelse.
Husmorstips.
Ja, men faktiskt jättebra. För det är ju verkligen så, och det har jag tänkt på ofta. För att jag har ju själv haft just hudproblem som vi ska prata om idag.
Ja.
Och det är ju så här, alltså, det är som att när man är som mest sjuk eller obalanserad, då krävs det också en så otroligt stor obalans åt andra hållet för att man ska läka.
Ja.
Men när man är liksom relativt frisk och balanserad i kroppen, då kan man liksom göra ganska mycket avstickare och kroppen har ändå den motståndskraften för att klara det. Liksom.
Och sen så är det inte säkert, vissa grejer kanske man måste vara 100% med.
Ja.
Som många människor som är kroniskt sjuka tål inte äta gluten till exempel. Nej. Eller alla gryn. Eller lektiner, som är bönor och linser till exempel. Och så lektiner finns även i gryn. Så att, och i annan mat också. Men man kanske inte kan äta allt det. Men man kanske tog bort för mycket i början. Mm. Så då kanske det slutar med att man fortfarande måste helt och hållet avhålla sig från gluten, säger vi. Men man kan ibland äta ris eller något annat glutenfritt gryn. Man kanske inte behöver vara lite noga med dem. Men oftast så är det ju så, i alla fall med dem jag träffar som är redan på det spektrumet väldigt kroniskt sjuka, att då får man nog liksom vara strikt. Man, liksom, man hittar sina små grejer. Ja, det här kan jag inte fuska med. Det går liksom inte. Och sen så hittar man saker då som man kan fuska med och göra livet lite roligare och enklare. Och, när man, ja.
Mm, just det. Men du, jag tänker så här, i min försvar, tarm och hud hänger ju ihop.
Ja.
Och det är ju lite det som är dagens tema.
Ja.
Och jag tänker att liksom de vanligaste hudproblemen är det typ eksem, akne, torr hud kanske.
Torr hud, ja. Mm. Psoriasis, en hel del som har liksom en röd om hyn, det kliar. Ja. Utslag liksom. Nässelutslag är vanligt. Såna här små knottror, keratosis polaris, såna här små knottror som ser ut som man har blivit så här, det är ju ingen som har gjort det i dagens läge, men så här, plockat en höna liksom, så dunk, man plockar fjädrarna liksom, så sticker det ut liksom.
Det är huden. Nästan som gåshud fast utan att man har liksom gåshud.
Precis. Det kan man få på baksidan av ärmarna eller på låren och på rumpan. Så det är också någonting, så att de är väl de vanligaste skulle jag vilja säga.
Och det här är ju så intressant för att som jag sa, jag hade ju en hudsjukdom. Och det här var ju, alltså det är inte så att jag har fått det här bekräftat från någon annan, men efter väldigt mycket liksom, som du sa, doctor hopping, testat typ allt, både inom liksom det medicinska men också väldigt mycket alternativt, så var jag utomlands och så träffade jag någon medicinman och han sa så här, men det här är en blandning mellan typ, jag tror han sa psoriasis, eksem och så, vad heter det där andra? Rosacea.
Okej, ja.
Typ. Och det här var ju, alltså så här, det var ju ingen läkare, de sa ju bara så här, vi vet inte vad det är, men vi vet att det är kroniskt. Du får lära dig leva med det.
Ja.
Och det tycker jag också är så intressant, att man så här, ja, jag hade tydligen då enligt den här naturläkaren dragit på mig någon blandning av liksom flera olika hudsjukdomar. Och då tycker jag att det blir, om man ser det ur ett holistiskt perspektiv, så blir det ju väldigt mycket så här, aha, men det kanske var... Det kanske inte är just att så här, här får du den här sjukdomen, utan att det är liksom en större bakgrundsorsak som gör att hela kroppen blir obalanserad och så uttrycker det sig på flera olika sätt.
Exakt, ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det kan ju börja på olika håll liksom. Det finns så många olika scenarion skulle man vilja säga. Mm. Men ett scenario, alltså om man bara tänker så här, tarmfloran, den har jättestor betydelse. Vi har betydligt många fler liksom, tarmmikrober än vad vi har celler i kroppen. Så att de kan man säga, de här tarmmikroberna. Och då är det en mix, inte bara bakterier, man kallar det liksom för bakteriefloran. Men vi har en virusflora också. Där är kanske parasiter och där är svampar. Så där är en mix av olika. Och det är mikroorganismerna liksom. Och det här är då din mikrobiom. Så istället för att bara säga tarmbakterierna så är det väl en mikrobiom. Så mikrobiomen är väldigt viktig när det gäller att... patogenes, det är sjukdomsutvecklingar.
Just det.
Och din tarmflora tar då och utvecklar olika typer. Den styr, den kan styra jättemycket. Bland annat då huden också, och påverka hur vår hud är. Och den påverkar hur hjärnan är, hur vårt immunförsvar är, hur vi bryter ner mat. Och den har otroligt många funktioner. Om man till exempel säger så här, om man har ätit en viss sorts livsmedel under sitt liv som man inte tåler, säg allergier eller överkänsligheter, så är det någonting som kan leda till bland annat akne, men också psoriasis eller de här små knottorna på baksidan av armarna med mera. Om man har ätit någonting under väldigt lång tid så påverkar det till slut tarmfloran. Stress kan påverka tarmfloran negativt då.
Och när du säger påverka tarmfloran, menar du, för om vi liknar liksom tarmfloran vid så här en väldigt typ trädgård eller skog, så menar du att det finns ju liksom så mycket olika processer som pågår. Och när du säger påverka, menar du då att det blir de negativa eller de dåliga bakterierna får en form av
överrepresentation kan man säga. Ja, exakt. Så att vi har ju en mix av bra och dåligt. Vi har alltihopa, och de som kan vara i mitten som kan gå liksom either way. Om man har en bra tarmflora och du är hälsosam och har vissa få kanske sämre bakterier eller sämre liksom mikroorganismer, så finns det de organismerna som ligger i mitten som kan svänga båda hållen. Mm. De stannar där och de är fine.
Mm.
Men vi säger, när du väl slår över och glaset blir fullt och det börjar rinna över och man börjar uttrycka sjukdomssymptom, så är det ofta så att tarmfloran har gått till att bli, man får för lite av de goda bakterierna kan man väl säga, eller goda mikroorganismerna, och då tar de i mitten, då svänger de åt det dåliga hållet och så, tar de liksom, då tar de parti med dem, om man säger, de sämre. Och då blir ju de för många. Så det är ju en grej liksom. Men sen så kan det ju toppas upp genom att vi säger att du inte har tillräckligt med magsyra. Om man har för lite magsyra, det är jätteviktigt att vi har bra dos med magsyra. Man bryter ner proteinet i magen. Men bland annat vad magsyran också gör, det är ju en barriär. Det ska vara så hemsk miljö. Just så att infektioner och organismer som kommer uppifrån liksom, som man sväljer, för maten man äter är ju inte steril.
Nej.
Teet du dricker är ju inte sterilt.
Nej.
Så att när det kommer ner i magen så ska de bara dö liksom. De ska bara neutraliseras. Men har man inte tillräckligt med magsyra så åker de organismerna ner i tarmen och koloniserar tarmen. Och då börjar det att man får en som en infektion. Då börjar det bli som infektioner i tarmen. Jag kan hålla på här hur länge som helst.
Jag bara, keep going.
Till exempel någonting som många pratar om, det är ju det här SIBO. Är det någonting
tror att många känner igen det.
SIBO är ju en förkortning på Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Jag brukar kalla det istället för SIMO, för jag tycker det är bättre. Det är Small Intestinal Microbial Overgrowth. För det är ju inte bara bakterier, det är även virusen och svamparna. Det är olika mikroorganismer som
så det är inte bara bakterier.
Nej, det är det inte.
Och får jag bara stoppa dig där?
Ja.
För då pratar vi om, det finns ju den här, vad man nu kallar det, grovtarmen och den liksom smalintesten som du nämnde nu. Och den ena tarmen, alltså grovtarmen, där vill vi ha, eller vill ha, men där är det otroligt mycket liksom.
Det är ju där de flesta är. Det är där du ska ha de flesta tarmbakterierna. Så när man pratar om tarmbakterierna så är det med tjocktarmen man pratar om.
Just
och sen
det.
Har du väldigt lite i tunntarmen.
Just det.
Men vad som händer är, hos väldigt många människor, det är att mellan tjocktarmen och tunntarmen, där de två möts, så finns det som ett litet valv, som en dörr, som heter iliocekalvalvet. När du är svullen, till exempel, i magen, och det är många människor som går kring och är svullna i magen, och så tänker man så, det är bara svullnad. Ja. Jag mår helt bra, det är ingen fara. Så öppna sig, så att om man säger så, den här iliocekalvalvet, det ska ju öppna sig åt ett håll. Det ska gå från innehållet från tunntarmen, ska ju gå in i tjocktarmen. Och sen så ska det stängas igen, det här valvet.
Just det ska inte gå åt andra hållet.
Det ska inte gå åt andra hållet. Men när du är svullen så blir det som en liten läcka. Så som dörren är halvöppen. Så det backar upp tjocktarmsbakterierna som sen translokerar och koloniserar i tunntarmen. Så egentligen borde SIBO heta liksom translocation of liksom colonic bacteria in the small intestine.
Vilken eller jäkla branding!
Yes! Nu fick jag in någonting.
Men okej, det här är, jag tycker det här är så spännande. För att jag har så många gånger funderat över just det här med, och det här var ju kanske, jag vet inte om man ska kalla det en trend, men väldigt många i min närhet i alla fall höll på med olika typer av enemas för några år sedan.
Ja.
Framförallt typ coffee enemas. Jag vet inte varför folk gjorde det här. Men det var väldigt mycket så här på Instagram och influencers höll på och sådär. Och då tänkte jag hela tiden så här, fan, är det verkligen meningen att det ska gå åt det hållet? För jag menar, om vi liksom, enema, för de som inte känner till det är ju vatten liksom som man...
Ja.
Men vad heter det ens på svenska?
Lavemang.
Mm. Så det här är ju liksom att man för in vatten i tarmen och så går det liksom baklänges. Så det går liksom... Ja.
Men just koffeenemas, anledningen till dem är att koffeinet stimulerar olika receptorer uppe i tunntarmen som gör så att gallan och levern funkar bättre. Så det är ett väldigt bra sätt att detoxa.
Mm.
Men
om man inte gör det med kaffe utan bara med vatten?
Jag kan inte så mycket om just lavemang, för att jag har aldrig gjort det själv. Jag skulle inte vilja prova det heller.
men jag menar bara utifrån den principen. Blir det inte att det går åt fel håll då? Och att man kanske öppnar det här lilla valvet? Eller går det aldrig så långt?
Du, jag vet inte det heller.
Nej.
Jag vet inte ifall... Nej, men jag vet
jag
inte.
Bara, Daniel, klipp.
Men om man bara tittar... Nej, men jag vet inte om det gäller om man med vattenlavemang, om det slutar någonstans. För jag menar, när det gäller... koffeenemas, så ska det ju gå hela vägen upp. Det måste gå högre upp i tarmen för att gallan stimuleras ganska långt uppe i tunntarmen. Så då går det ju upp liksom.
Ja. Men jag tror att det går hela vägen
men
upp.
Men sen så vet inte jag ifall det är så att den här väldigt explosiva liksom utfarten, om man säger. Och ifall det bara så gör så att det bara det skjutsas ut liksom. Så jag vet inte ifall det kanske, det kanske går så snabbt så att det inte hinner koloniseras.
Jag vet inte.
Jag är väldigt ärlig med att erkänna. Jag gillar inte bullshit om någonting som jag inte vet. Och det är bättre att säga att man inte vet liksom. Men när det gäller den här då, om man säger svullnaden, som många gånger kring och har lite svullnad och bara, jag bara gasar, jag bara svullen i magen och jag blir ofta svullen i magen och det gör ingenting. Jag är fin liksom. Och så räknar man inte, det är så normalt, det är så många som har det så att då blir det som en norm. Det är samma sak, det är så många kvinnor som har PMS så det också blir som en norm. Som, ja, vadå, det har väl alla, det är väl, då är det normalt liksom.
Yeah.
I alla fall, det är inte normalt då. Då det är en väldigt stor bit liksom till också att det kommer då upp tjocktarmsbakterier upp i tunntarmen och så blir det per definition en infektion. De är på fel ställe, de är inte välkomna, man ska inte vara där.
Nej.
Och då händer det som händer då är när du till exempel äter mat som du inte liksom, det kan vara bra mat som kål och lök och man har sagt liksom ät fibrerna och sånt. Men då reagerar det de olika liksom sockerarterna reagerar med mikroberna med bakterierna och då blir du ännu gasigare, så då blir detta som en sån här vicious circle lite. Men då är det när, om vi ska försöka hålla och liksom knyta tillbaka det till huden liksom, det är ju någonting som man definitivt har sett liksom, att just SIBO är någonting som är direkt relaterat till dålig hy liksom.
Just det.
Och vad man försöker göra då, man måste ju försöka få bort den här liksom SIBO:n eller SIMON eller dysbiosen, vad man nu vill kalla det för, den här infektionen. Man måste få bort det för att man ska lugna, liksom, så att man inte ska få så mycket inflammationer i kroppen. För inflammationerna är ju en sån grej som också, liksom, det är så många olika grejer som kan leda till inflammation. Om du är stressad eller om du har infektioner. Om
lite
du äter,
sömn.
Ja, precis, för lite sömn. Om du tränar för mycket. Eller, det är otroligt mycket leder liksom, till inflammationen. Men, men inflammationen är liksom, det har blivit som ett centrala liksom. Och inflammationen i sig triggar i immunförsvaret. Det finns någonting som heter inflammatoriska cytokiner. Och det är små liksom, inte medlare, de är messenger molecules. Vad heter det? Vad kan det heta på svenska?
Ja, men signal liksom, ja men precis, signal
någonting.
Ja. Ja, men det, man kan väl säga att det är, alltså de bär på olika meddelanden.
Ja, precis, kroppen. Exakt. Så cytokiner är de är inflammatoriska meddelanden liksom. Mm. Ja, men det är som små budskap. De här inflammatoriska cytokinerna, de triggar immunförsvaret. Mm. Och vissa av dem är väldigt inflammatoriska och kan trigga så att man kan få autoimmuna sjukdomar.
Mm.
Och då är vi inne på autoimmunitet igen liksom.
Mm.
Men akne till exempel, väldigt, väldigt jobbig akne, har ju en autoimmun komponent i sig.
Mm.
Det är inte rent autoimmunt, men det har absolut liksom, akne vulgaris är ju liksom, har ju en autoimmun komponent i sig. Mm. När liksom kroppen attackerar sig själv.
Ja.
För vad som händer är, när man har den här inflammationen, så stör det liksom cellförnyelsen i huden.
Mm.
Och mycket liksom, ja, men inflammationen och skadorna i tarmen. Vi tar det så här, vi tar det backa tillbaka. Om man har inflammationer i tarmen, och man har olika skador på, liksom, av olika anledningar, så kan man få läckande tarm.
Mm.
Och det är inte alla som har, men det är ju liksom, en del har läckande tarm.
Och läckande tarm, för de som inte vet vad det betyder?
Det är när tarmen på ett ohälsosamt sätt, ja, men öppnar sina väggar kan man säga. De öppnar cellerna.
Släpper ifrån.
Cellerna ska ju sitta väldigt hårt och tajt ihop. Mm. Och sen så ska ju de här cellerna, de kan på olika signaler öppna sig och sen stänger de sig igen. Men just cellerna det. I tarmväggen ska vara, liksom, de ska vara tätt ihop.
Mm.
När man har läckande tarm, då är cellväggarna, kan man säga, de är skadade. Så det åker ut molekyler, som till exempel livsmedel, som mat som man äter som inte bryts ner på rätt sätt. Åker ut i kroppen, stör immunförsvaret, leder till inflammationer.
Just det.
Om du då har bakterieinfektioner eller liksom, infektioner av mikroorganismer av olika slag, som då brukar sitta i tarmen.
Mm.
När du då har en läckande tarm så åker de ut i blodomloppet.
Mm.
Och det här är någonting som kan då ackumuleras i huden och förstör då den här hudens liksom cellförnyelse. Och det är en direkt, det är liksom väldigt ny forskning. Jag kollade på liksom nu i helgen och bara liksom ville uppdatera liksom bara så här, vad som har hänt i forskningsvärlden. Och det är någonting som är, alltså, mer och mer kommer liksom när det gäller akne, psoriasis, olika liksom hudproblem.
Mm.
Att läckande tarm, SIBO, de här dåliga bakterierna som är ganska giftiga liksom,
mm.
att de kommer ut i blodet och så stör det i huden så pass mycket, så är det olika delar av huden om det
ja, för man pratar ju om att huden, jag har hört det så många gånger, så här, huden är kroppens typ största organ, eller?
Mm.
Är det jag har hört? Ja. Nej, men jag tänker att liksom, det är klart att det är ju logiskt för oss att så här, ja, men hjärnan kommunicerar med det här och hormonerna. Och, alltså så här, allt i kroppen hänger ihop. Det är inte så att varje organ är liksom separat för sig.
Nej.
Så att om då huden, alltså det som är uppenbart här, det du berättar, det är ju att huden som organ hänger väldigt tätt ihop med just tarmen. Och liksom allt det som pågår i magen.
Ja, men det heter the gut skin axis. Och sen så tog du in hjärnan, då heter det the gut brain skin axis.
Mm,
så att, och det är just bara för det här liksom, magen och, eller tarmen ska jag väl säga, inte magsäcken så liksom, men det som händer i tarmen och hjärnan är väldigt connected med alla de här kraniala nerverna.
Just
det är som en, liksom, en autobahn där informationen går i båda hållen. De två påverkar jättemycket varandra. Så om man har massa störmoment av infektioner eller läckande tarm och inflammationer i tarmen, så är det väldigt likely att det går upp och stör även i hjärnan. Och vice versa. Om du är en person som stressar mycket, man säger, om hjärnan upplever någonting som stressfullt, så är det stressfullt.
Just det.
För det är liksom the perception is reality, lite för hjärnan. Då kan det påverka tarmen också, så man kan få stressmage.
Och det tänker jag
och det är de flesta... något som kan påverka huden också.
Ja, och det kan ju, tänker jag, också de flesta relatera till. För även om så här, vi säger att man är rädd för hundar. Alltså det kan ju vara en helt ofarlig hund. Men om man är rädd för hundar och det kommer en hund närmar sig.
Ja.
Då känner man ju så här, pulsen går upp, adrenalinet börjar pumpa. Ja. Alltså så här, det är ju den responsen. Och det är klart att det adrenalinet och liksom att pulsen går upp. Alltså det finns ju fler funktioner i kroppen som vi kanske inte är medvetna om.
Nej.
Men som kickar igång i det ögonblicket. Ja. Och att det är samma sak. Nu tog jag hund som exempel. Men så här, när vi får ett mejl från jobbet. Eller när vi är försenade. Eller, så alla de stressfaktorerna påverkar oss.
Ja.
På ett eller annat sätt.
Ja, exakt. Och det är så också. Så här, jag hade faktiskt en klient idag. Som fick akne när hon var stressad.
Mm.
Ja. Så, att,
så stress och akne, det finns en koppling där.
Absolut finns det en koppling på det. Mm. Ja, absolut. Det, tänker... det är ju så det går via tarmen.
Ja, men precis. Ja. Och det här med, vad heter det nu då? Det är ju också väldigt många som pratar om just nu. Vänta. Vad heter det? IBS, tänker jag på.
Ja.
Hur är det ofta liksom ihopkopplat med alla de här bitarna?
Ja, men till exempel är ju, alltså IBS är bara liksom...
En
samlingsbenämningar på olika symptom. Och bland annat har du ju då svullnad, som jag pratade om det här. Iliosekalvalvet, det läcker upp.
Just det.
Det blir en translokering av liksom tjocktarmsbakterier upp i tunntarmen. Så du har ju så här gaser, svullnad. Det kan vara så här diarréer, förstoppning eller en mix däremellan, att man har ont.
Just
så det är ju så, lite en liksom så här, en mix liksom.
Mm.
Så det hör absolut också ihop med akne liksom.
Mm.
Och sen så får man ju se ifall den här IBS-en, personer som kanske bara haft IBS ett litet tag, kanske inte skadorna är så stora på tarmen än, men vissa människor som har haft IBS hela sitt liv, då kanske man kan anta att den eventuellt är autoimmun.
Just det.
Så att det finns autoimmuna förlopp som sker i tarmen, där liksom kroppen attackerar sig själv liksom. Attackera sin tarmcellvägg eller liksom någonting i cellerna som liksom gör upp liksom tarmstrukturen.
Det här med autoimmunitet, det tycker jag är så spännande att prata om. För att jag tror att många, när man hör det ordet så tänker man så här, just det, kroppen attackerar sig själv.
Mm.
Och det i sig kan ju vara ett väldigt så här, skrämmande budskap. Alltså,
ja.
Och jag tror att många liksom blir så här, men gud vad läskigt. Och det låter ju lite hopplöst på sätt och vis. Men man får inte heller glömma att så här, kroppen vill ju alltid bara överleva och göra... Alltså kroppen vill ju vårt bästa. Sen blir det fel för att det är liksom kommunikationen...
Ja, exakt. Så kroppen, kan man väl egentligen säga så, ja, men kroppen bara svarar på den informationen som den får.
Mm.
Och sen så kan man tycka att det är dumt. Ja, men varför gör kroppen så liksom? Så att det som jag förklarade för den här kvinnan idag, att om man har problem med huden, så kan det vara så att alltså, immunförsvaret skannar ju alla celler, all vävnad hela tiden. Och ser cellerna, om vi tar då huden, om hudcellen bara är hud, så händer ingenting. Då lämnar ju liksom immunförsvaret huden i fred. Men om det är någonting som har kopplats på huden till exempel, som lektiner är någonting som är vanligt, som är som ett klibbigt protein. Om en lektin har kopplats på huden, då är det ju inte en hudcell längre, utan då är det en hudcell med någonting extra.
Mm.
Och då är det ju någonting främmande. Och då måste immunförsvaret attackera.
Mm.
Och det kommer immunförsvaret göra så länge du äter de här lektinerna.
Mm. För att den ser lektinerna som ett hot.
Ja, exakt. Kombinationen huden-lektinen är någonting främmande.
Mm.
Och det ska inte finnas i kroppen. Kroppen har ju, immunförsvaret har ju som uppgift sedan ett par miljoner år tillbaka. Liksom. Det är så vi har evolverat. Det ska skydda dig.
Mm.
Mot allt som är främmande och farligt.
Mm.
Och hux flux så är det ingen hudcell.
Nej.
Så det ser inte ut som en hudcell längre. Det ser ut som någonting konstigt och främmande. Då måste ju immunförsvaret gå till attack.
Mm.
Och då gäller det att hitta, men vad är det då som har kopplats på i huden? Mm. Om det är något lektin. Och får man då kolla, så är det precis alla lektiner som existerar? Mm. Är det kanske de vanligaste som är bönor, linser, gluten, sojabönor, ja, jordnötter, de är de absolut vanligaste.
Om det är grundorsaken, menar du då att om man testar att vara utan lektiner i 2-3 månader,
ja,
så kommer man märka en skillnad?
Ja, för vad som händer då är ju, till slut så försvinner ju den här liksom sammankopplingen. Det kommer inget nytt, så är det ju ingenting som kroppen kan attackera, liksom fortsätta attackera. Nej. Då försvinner ju de. Mm. Och då kommer ju huden bara se ut som hud.
Mm.
Och det är ju så du kan bli av med vissa sjukdomsförlopp. Som psoriasis är ju väldigt, liksom, ja, men både psoriasis och eksem. Liksom. Och rosacea, det är ju så jag jobbar väldigt mycket med dem. Att, om man tittar på det från en autoimmun synvinkel, så tittar man så, men vad är det som stör? Vad är det som gör så att kroppen ser som någonting främmande? Så att den måste attackera sig själv.
Mm.
Och då går man liksom, då måste man gå in och liksom slasha lite i det man äter.
Mm.
Och ändra om och ta bort. Och sen så tar man in andra livsmedel.
Mm.
Gör man det, så får du ju tillbaka fokuset på ditt immunförsvar. Mm. För att om man bara backar lite och så säger man, immunförsvaret har då evolverat genom att liksom, syftet är att försvara oss från infektioner framförallt.
Mm.
Och jag vet inte om alla har sett den här Sagan om ringen. Den här ögat liksom har ett väldigt fokus liksom där på slutet när Frodo och Sam ska gå liksom genom Mordor. Så vill ju ögat hela tiden liksom hålla koll på vad Frodo är och ringen är.
Mm.
Och det är väldigt specifikt. Men om man då också lägger in lite i kosten, man äter fel mat. Då hux flux så måste immunförsvaret inte bara försvara dig från bakterier eller mikroorganismer, utan det måste försvara dig från maten.
Mm.
Är det sen gifter i maten eller liksom vi andas in och vad de nu överallt de kommer från, så måste kroppen försvara sig mot gifterna också. Då måste immunförsvaret bredda sig ännu mer.
Mm.
Och är vi stressade, så måste kroppen liksom immunförsvaret bredda det ännu mer. Då måste kroppen försvara sig liksom och hela tiden moppa upp skadorna från det. Mm. Eller från när man sover för lite. Eller om man träna jättemycket liksom. Mm. Eller tränar man för lite. Mm. Det är så mycket. Så att immunförsvaret blir väldigt brett men ofokuserat.
Mm.
Så vad vi försöker göra är att vi försöker få tillbaka den här fokusen som i Lord of the Rings liksom. Fokusen som var den här ögat har på Frodo.
Mm.
För att immunförsvaret vill inte liksom.
Nej.
Den ska inte reagera på någonting vi äter egentligen.
Nej.
Och om vi inte stressar så finns det ju ingenting att reagera på. Och sover man bra, ja men då funkar allting liksom. Och tränar vi normalt, kanske inte så mycket inför Ironmans eller ultramaraton som maratons. För att då brukar man också kunna bli lite, en del människor bryts ner liksom.
Mm.
Då tar det också bort fokus. Och när immunförsvaret förlorar fokusen, då kan organismer som har funnits runt sedan innan dinosaurierna, då får de the opportunity, de är opportunistiska, då får de the opportunity att bubbla upp.
Mm-hmm.
Så att då kan då det som vi pratade om i början, det här med att liksom de här i mitten kan svänga båda hållen och hux flux, svampar till exempel svampar är fantastiska. De kan liksom hjälpa till att utveckla både i miljön och liksom ren biologi. Men blir det för mycket så kan de bli dödliga. Samma sak med bakterier. De kan också bli dödliga om de blir för mycket. Så vad vi vill försöka göra, vi vill ju försöka få att immunförsvaret har ett bättre fokus. Och då hålla nere på de här mikroorganismerna. För att, och då får du också en bättre hy. För då blir det inte lika mycket, om man säger, skräp och inflammationer och gifter som förs ut i blodomloppet och sen ackumuleras i huden.
Gud vad intressant, men alltså, och det här är ju en hel vetenskap. Alltså jag känner ju hur min hjärna går på högvarv. men jag tänker också så här, hur ställer du dig till, för jag menar, alltså om jag bara utgår från mig själv och mina egna hudproblem som jag hade, så var det ju alltså många års väldigt osunt levande. Alltså i kombination med att jag typ gick igenom någon personlighets, nej men så här, livskris, inte livskris, men det var absolut en liksom både så här, mental och emotionell utrensning. Så det var mycket som hände på en gång. Och jag la om min kost och jag liksom, alltså det var så här, allting bara pang boom, och sen så helt plötsligt exploderade min hud. Men hur ställer du dig till att liksom även det emotionella och liksom de bitarna, att det här kan ha med det här att göra eller påverka huden?
Ja, men det går ju tillbaka, skulle jag vilja säga, till det här the gut brain axis liksom, eller the gut brain skin axis. Att om du går igenom många av de här förändringarna som kan vara stressfulla, så tar ju då hjärnan och ser det som stress. Mm. Och då går det ner i tarmen. Mm. Och sen så från tarmen går det ut i blodet och sen så ut till huden. Så det är väl lite den kopplingen liksom.
Ah.
Ja. Så jag skulle säga att det är lite så liksom.
Just det.
Ja. Så mm. nu är det ju svårt liksom. Men egentligen är det inte svårare än så.
Nej. Alla som sitter och lyssnar på det här nu med så här akne eller någonting bara, ursäkta. Vad sa du att det inte var svårt? Men det, och det är ju, alltså jag vet ju, grejen är, det, just det här med hudproblem är ju en väldigt, väldigt... Alltså det är så svårt tror jag också för de som inte har haft hudproblem att förstå.
Mm.
För att jag kan säga att jag förstod inte alls innan jag själv fick hudproblem. Nej. Alltså jag, när jag gick i typ högstadiet och såg någon som hade finnar eller sådär. Jag tänkte så här, men gud det är ju bara finnar.
Alltså det, ja, det är liksom... så skyller man det på hormonerna också.
Ja, men och jag, liksom, jag tror aldrig jag har liksom tänkt så här, gud vad jobbigt det måste vara. Eller liksom...
Jo, det är ju jättejobbigt att ja, det, alltså... inte känna sig fin. Och...
Ja, men det, man går omkring det är det och som kanske... är grejen. Att för mig fanns inte det innan jag själv var med om det. Men när jag var med om det, det var som att jag bara...
Och hur gammal var du då?
18. Ja. 17-18.
Ja.
Eller när jag var 18. Så att det var ju liksom så här, jag typ kunde ju inte ens gå ut. Och det var ju så här, det var ju en känsla av att så här, människor ser, det enda människor ser är min hudsjukdom. Det är ingen som ser mig liksom.
Nej, men har man väldigt mycket akne eller man har rosacea eller psoriasis eller någonting som syns... Så, ja, vitiligo också liksom. Men det är också en ren autoimmunsjukdom. Men det är klart att det är i huden. Så det är klart att då är det ju någonting som... Det som jag pratade om i början. Då tänker man ju på det precis hela tiden. Man kan inte tänka på någonting annat. För att huden, det är så...
Och det gör ju fruktansvärt ont. Alltså den detaljen hade jag ju heller aldrig reflekterat över innan. Alltså jag tänkte bara så här, men gud, det är bara lite finnar. Men det gör, alltså det gör så otroligt ont när man får de här.
Ja, hade du sådana bölder då liksom?
Ja, bölder och alltså eksem gör ju ont också. Ja. Det kliar ju och liksom känns väldigt obekvämt. Ja. Men så att det är ju så många aspekter av det här. Och jag vet att de som liksom är i det just nu och lider av det. Att det är ju så otroligt, alltså så här, det tar ju så otroligt mycket på ens livskraft.
Ja, absolut. Och just det att man kanske väljer att isolera sig själv. Och man ser ju på folk, alltså jag går ju omkring och typ nästan så här, jag går omkring och stirrar på folk hela tiden. För jag kan inte låta bli liksom, för man går omkring och diagnoserar hela tiden. Ja. Och då ser man ju, om det är någon som har någonting, man säger så, den har det. Så kan man säga, man försöker gömma sig.
Ja.
De tittar ju inte, de är ju inte rakryggade, man tittar inte upp, man liksom, man så här, man äger inte sitt liv liksom, utan man har blivit så här hijacked.
Nej, man vill ju bara gömma sig.
Ja, man vill bara gömma sig, precis.
Verkligen.
Men någonting som, när du sa att du hade det i tonåren, någonting som jag pratar väldigt mycket om, också framförallt med min son som är 15 och ett halvt.
Mm.
Han har otroligt fin hy, och det har min dotter också. Men han kan få, när han då äter dåligt så kan han då få lite finna. Och då säger han så här, men det är hormonerna mamma. Jag bara, bullshit. Jo, men väldigt många av hans kompisar har då ganska mycket problem med akne då. Och så skyller man då igen, de går till doktorn och sånt och säger, men det är hormonellt. Och då sägs, då måste jag bara säga nu, för det här gör mig lite upprörd. Ja, det är väl hormonellt. Det kanske var det som var triggern och fick bägaren att rinna över. Men om man bara tittar från en ren biologisk synvinkel så har ju inte vi utvecklats över de här 2 miljoner åren liksom, och moderna människan ungefär 200 000 år. Vi har ju inte utvecklats till att när vi kommer in i fertil ålder och ska hitta som partner att bli vårt fulaste. Med finnar.
Nej.
Nej, men det är ju bara ologiskt. Så att kroppen... Det här förklarar jag senast då idag.
Mm.
Om man bara säger så här. Om man ser kroppen och tarmen och huden och alltihopa som en pyramid. Så är toppen hormonerna. Men basen är tarmen. Vi säger basen är tarmen. Om vi backar lite så tar vi min son. När han då har ätit någonting som är olämpligt så säger jag så, Oliver, vad har du ätit? Ingenting. Det har du ju visst det, du har ju små finnar vid näsan. Nej, jag har inte ätit någonting. Jag bara, men kom igen, det är bara att erkänna. Han bara, jag har chips. Jag bara, då är det så, okej. Men då var det ju inte hormonerna. Nej.
Eller det var kanske hormonerna som blev triggade av maten.
Nej, vad jag skulle säga är, så som jag jobbar är ju att Om du får basen rätt, det vill säga om du rensar upp bland då den västerländska kosten som forskningen då visar att det är inte fördelaktigt för vår hy eller för sjukdomar eller för vår hälsa generellt sett. Om den västerländska kosten, så som man äter mycket, så här, mycket grynsäd, liksom, mycket mejeriprodukter, väldigt mycket så här, friterade fetter, dåliga omega-6-fetter, och chipsen och ja, gluten. Alltså det är ett hopkok av liksom, inflammatoriska liksom, livsmedel. Då får du ju... Då, det är så som jag säger. Så här, junk food är junk cells. Mm. Då får du ju skräpceller.
Mm.
Så att, och då får du, och skräpceller är läckande tarm och det är en SIBO eller dysbios och det är inflammationer.
Mm.
Och det är inte bra. Det är ju någonting du kan påverka. Du kan ju inte påverka och hjälpa att du är i tonåren och har massa hormoner. Nej. Det kan du inte påverka. Vad ska du göra?
Mm.
Det kan du inte. Det finns ingenting du kan göra för att förändra dem på riktigt. Det du kan gå åt, det är ju basen. Mm. Du kan städa upp i kosten. Du kan sluta äta liksom massa socker och balansera ditt blodsocker och äta mycket bättre. Och då klarar ju kroppen av hormonerna. Alltså var det inte hormonerna.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Så, och då menar du också att så här, det spelar ingen roll om man har tonårsakne eller vuxenakne eller vad det än är för egentligen ålder som man upplever de här hudproblemen, utan det är alltid samma grundorsak.
Det finns generellt sett, ja.
Mm.
Men det finns absolut folk som har för mycket androgener, det vill säga de manliga hormonerna, som man får gå in och kolla sig, men varför är det så liksom?
Just det.
Men det skulle jag säga av under de 15 år som jag har praktiserat och alla de tusentals klienterna, så är det inte så många som har den typen av akne. Liksom. Det är inte det som är det största grundproblemet.
Mm.
Utan jag skulle vilja säga att det största grundproblemet är just det här. Man, ja, men man misshandlar sin tarm lite. Mm. Och då är den här röran av inflammationer och mikroorganismer som inte är bra. Som leder då till att det skräpet kommer ut i kroppen, i blodomloppet. Mm. Och sen så tar det och liksom, och så ska det ackumuleras i huden. Och så stör det den här liksom hudens normala processer. Så att det är det som jag skulle säga är det viktigaste. Och då gör jag mer eller mindre samma sak. Liksom basen igen är samma. Oavsett om du är 12, 13, 14, 15 eller 18 som vad du var.
Mm.
Eller om du är... vissa människor kommer in och så får de det när de har haft... varit gravida.
Mm.
Eller vissa kvinnor får det när de är en äldre. Mm. Och så tänker man så här, men gud, borde jag inte fått det när jag var tonåren? Var det inte då liksom hormonella aknen startade? Ja, men det är det här liksom. Då skulle jag mer påstå att, men när är det den riktiga liksom inflammatoriska processen i tarmen börjar?
Mm.
Det tror du med där liksom. Så vi måste vända på det, skulle jag säga.
Och de som, jag tänker så här, de som lyssnar nu, som kanske sitter med antingen någon form av akne eller någon form av eksem eller liksom någon form av hudproblem.
Mm.
Och som också kanske känner igen sig det här med det du pratar om med svullen mage och lite av de där sakerna. Vart kan man börja? Vad kan man liksom, finns det några sådana här checklist? Liksom? Ja.
Om man tänker på kosten så tycker jag väldigt bra ställe att börja på. Jag hade en klient igår. Hon hade en sån fantastisk liksom, det var hennes första återbesök. Hon hade en sån bra inställning. Hon tog en sopsäck, en sån stor svart sopsäck, och bara öste ner allt som hon inte skulle äta. Och så bara, så stockade hon upp. Köpte massvis och bara så här, stockade upp i sitt, liksom, sina förråd och i kylen och sånt. Så det kan man ju börja göra. Man kan börja liksom titta, bara så här, titta i din egen kyl och titta i ditt eget skafferi.
Mm.
Vad är det du har mest av?
Mm.
Och så ser man där. Bara, ja, okej, jag äter för mycket bröd och pasta och gluten.
Mm.
För gluten, det här proteinet, glutenproteinet, det är ett väldigt immuntriggande protein som stör liksom, och leder till mycket autoimmunsjukdomar. Och binder med de flesta celler i kroppen.
Mm.
Så att det är någonting jag skulle gjort. Jag skulle gå glutenfri.
Och gluten är ju också en sån där sak. Så jag skulle säga att har man ingen medvetenhet kring vad man äter, så äter ju de flesta gluten minst 1-2 gånger om dagen.
Ja, men hur mycket som helst. Och sen så får man också så här, många människor kanske tycker att jag äter inte så mycket gluten. Det är bara en kartong här och så någonting lite där. Jag bara, ja, men du kan inte heller vara lite gravid.
Nej.
Så antingen är du glutenfri eller så är du inte glutenfri.
Och just när det gäller det här, menar du, med liksom inflammation och liksom den här inflammatoriska responsen, så går det inte att tänka lite funkar.
Jo, många människor kan, eller så här, det beror på igen. De som kommer till mig som är där på den här yttersta flanken,
just det,
kan oftast inte äta lite, utan Nej. Då är det a big no-no. Sen så får ju inte jag de som är...
Nej, de söker ju inte din hjälp.
Nej, de söker, och det är nästan så att jag vill ta emot dem heller. För att då, nej, men då fylls
de
min...
De tar ju plats.
Ja, tyvärr är det så. Och jag är verkligen så här, jag vill verkligen ta och hjälpa dem som är liksom, at the end of the line. Liksom. Yeah. Det är de som jag vill hjälpa. Så att många människor blir ju bättre av att bara kanske minska.
Mm.
Och då är det ju troligtvis för att sjukdomsförloppet inte har gått så långt. Deras glas har inte redan fyllts upp och rinner över. De kanske är liksom halvfulla. Liksom.
Ja.
Och så kan man hjälpa till att bli lite bättre. Så att, ja.
Precis. Och det där är så spännande. För jag vet att inom ayurvedan pratar man ju... Alltså i Sverige eller västerländsk medicin så är det liksom frisk eller sjuk. Det är så här, cancerfri eller cancer.
Ja.
Medan inom ayurvedan så har man... Liksom, jag tror att det är så här 4 eller 5 olika stadium av... Ja, men liksom frisk, och sen så liksom går du mot de här obalanserna, eller de kallar ju någonting typ som att det byggs upp som gifter i kroppen, och sen så det sista steget är liksom sjuk.
Ja.
Och det är ju egentligen kanske lite mer bättre beskrivet egentligen hur det är i kroppen, för som du säger, vissa klarar ju av lite, och kroppen har den här någorlunda i alla fall motståndskraft, men sen kan det ju ta längre tid också.
Ja, och vi kan kalla det i den funktionsmedicin så pre-ill.
Mm. Just det.
The pre-ill state. Och där kanske man är i 10 år, eller 100, eller inte 100 år, men 10 år, 20 år, 30 år. Absolut inte 100 år. Ja, men man kan vara där ganska länge. Och sen så kanske man liksom glaset fylls upp. Och sen så har man tur, så om man har väldigt starka gener så triggas inte de här generna. Liksom.
Just det.
Och så blir man aldrig sjuk, och det är väl fantastiskt.
Ja, verkligen.
Men å andra sidan, det är ju inte, de flesta är ju inte där. De flesta, om man bara tittar på en sån här... en bell curve, jag vet inte vad det är på svenska, så är det tack och lov väldigt få barn som blir riktigt sjuka. Men det är också ganska få riktigt gamla som är väldigt hälsosamma och dör hälsosamma. Så här, dör Precis. Friska typ 100 år och dör friska, det är också ganska få. De flesta är i mitten och har medelgener och som påverkas, och därför ser man liksom, de flesta som kommer till mig är väl mellan 35 och 45. För man ungefär där man liksom, man har knäckts någon gång kanske från runt 30. Från 25 plus och framåt liksom, så börjar man få symptom som kryper in, och sen så
ont i leder, och vi har ju så mycket så här grejer också, som det tänkte jag på häromdagen, att så här, men det var någon jag pratade med som sa, men jag börjar få så himla ont i lederna, men det är väl åldern, och hon var så här 40 typ. Jag bara, jag vet inte.
Nej, men exakt, och då är det så här, men på olika sätt som kroppen kommunicerar med dig. Har du fått gikt? Har du ont i lederna? Har du lite svårt att texta med dina tummar liksom, så här, för att använda liksom andra fingrar, och har du lite allt ont i huvudet, eller är du jämnt kall i kroppen, eller du har massa nattsvettningar? Det kan vara så, alltså det finns oändligt med symptom som kroppen kan kommunicera.
Just det.
Och i början kanske man bara har ett, och sen så börjar det liksom samlas på, och då får man börja tänka så, men vad är det kroppen vill säga?
Precis.
Är det någonting som är på gång, och vad
kroppen
är det som
kommunicerar
är på gång?
Med oss hela tiden.
Men om vi ska gå tillbaka till den här checklistan, gluten är väl en väldigt stor grej. Mejeri, också en väldigt stor grej. Och det kan väl också många ungdomar så här, vouch for, liksom, att äta med mycket mejeriprodukter så ryker hyn, liksom, så får de finna till exempel. Socker, en annan sån här grej. Jag kan inte äta mjölkchoklad. Nej, men då har du både choklad
och mejeri.
Socker och liksom mjölken. Liksom. Så att blodsocker är en, liksom, ytterligare en sån super, liksom, så här, balansera blodsockret.
Just det.
För att om blodsockret alltid går så här upp och ner med liksom de här höga topparna med högt blodsocker och insulinet är också någonting som...
Det triggar ju hormonerna om inte annat.
Det triggar dina hormoner. En hormon som heter IGF. Och så triggar det också så att man får, liksom, kan få akne. Så att, och högt insulin kan också trigga så att man får igång, liksom, de så här, manliga hormonerna.
Just det.
Så att det är, liksom, det är som en dominoeffekt. Liksom. Så att, då har vi gluten. Vi har mejeri.
Och hålla koll på blodsockret.
Och det gör man väl enklast, skulle jag säga, genom att proteiner tar inte och påverkar blodsockret. Mm. Nästan någonting. Inte fetter heller. Så att om du äter 3 gånger per dag, se bara till så att du äter bra med protein. Liksom frukost, lunch och middag. Hoppa inte proteinet. Jag skulle säga en måltid där man bara äter, man tror man äter någonting riktigt nyttigt som havregrynsgröt och så är det allt. Det kanske inte är tillräckligt med protein i havregrynsgröten. Så att jag, i alla fall med mina klienter som är då på den flanken, liksom, kroniska flanken, då får de ändra sin frukost helt och hållet. Liksom. Så att, bra med proteiner 3 gånger per dag. Bra med fetter. Och sen så fibrer.
Just det.
Framförallt från grönsaker. Inte så mycket fibrer från liksom spannmålen.
Nej.
För det är ju de som då innehåller både kanske farlig gluten eller annat gluten. I alla andra glutenfria grynor så är det också gluten i dem. Och lektinerna. Så just det är liksom det. En double whamming från grynen. Så att det är väl egentligen de grejerna som jag skulle säga som är de absolut största. Blodsockret, mejeri, socker. Ja.
Och det här är ju, alltså det är så här, när du säger den här, alltså, eller så här, när du säger glutenfritt, då tänker jag så här, alltså, för jag har ju varit glutenfri många perioder i mitt liv. Och det är ju ett jäkla projekt. Alltså det är ett sånt projekt när man verkligen ska göra det bra.
Ja.
Ska man göra det lite halvdant så tycker jag att det funkar helt okej. Okay. Alltså om man inte liksom går så här, men in på liksom glutenfri havre och alla de där bitarna, utan bara liksom ta bort det mest självklara. Men sen så tänker jag så här, men ta bort socker och mejerier och hålla koll på blodsockret. Det tänker jag ändå så här, det låter ju så himla, eller så här hyfsat enkelt, tycker jag ändå.
Ja.
Men om man är en person som, vi säger, jobbar, har ett ganska så här stressigt liv, och så vet man att man äter minst liksom frukost och lunch ute, då blir ju det här jättesvårt.
Ja, och kanske mer i början innan man har vant sig och innan man liksom har etablerat och liksom fått ner en rutin. Liksom. Och det kan väl ta några månader att få in en ny rutin. Men jag äter ju så. Alltså, och det har jag gjort nu i många här än så. Liksom. Jag äter kopiösa mängder grönsaker. Rotfrukter. Och då finns det inte bara potatis och sötpotatis. Liksom, utan bara på mitt stora ICA så finns det nog 12-13 rotfrukter.
Yeah.
Alltså det finns väldigt mycket rotfrukter. Så det gäller bara liksom...
Ja, man får också vara lite så här lekfull och testa nya grejer.
Det är det jag säger så. När du går och handlar så tänker man så. Men vad är det där för något konstigt? Den köper jag. Och så googlar man och så gör man någonting med den. Så man ska inte vara rädd liksom för att titta på någonting nytt. Gud, vad var det nu vi pratade om?
Vi pratade om att det är ganska svårt.
Ja, det är ganska svårt. Ja, i början precis. I början kan det vara lite svårt. Jag har ju ätit så här, mycket grönsaker, proteiner och sen så liksom fetter. Och så då gör jag så jag äter 3 gånger per dag. Och det funkar jättebra i liksom allmänna livet. Jag äter inte så mycket luncher liksom, när jag är i kliniken eller jag jobbar hemifrån. Jag gör alltid så att jag rutinmässigt lagar middag. Vi är fyra hemma. Jag lagar middag för fem alltid. Mm. Så jag äter ju alltid rester till middag. Alltid, alltid, alltid. Mm. Lagar för fem. Mm. Så då har jag det. Och då blir ju lunchen inte så svår.
Nej.
För jag har redan lagat den.
Just det.
Och sen så är det ny middag och så lagar jag den. Liksom. Så det blir middagen och nästa dags lunch. Mm. Middag, nästa dags lunch. Mm. Och sen är det då frukosten som jag gör en sötpotatis bulle på havregryn och, eller inte havregryn, förlåt heter kokosmjöl och kokosflingor och,
typ som en fralla av sötpotatis.
Ja, ja, exakt. Så att, ja, det är någonting som, så att jag tycker inte det är svårt.
Nej.
Det svåraste av allt skulle vara att åka till något, liksom, ett land som inte har någonting liksom, och man ska inte bo på ett stort hotell. Men det är ju utifrån ekvationen just nu i alla fall. Liksom. Så att, med tanke på corona. Och att flyga liksom, och resa. Mm. Men igen, det får man inte riktigt göra nu. Nu kommer vi in i en ny liksom, influensatid. Och liksom, så att nu ska man väl börja passa sig liksom, lite extra noga igen. Liksom.
Och, ja, men, och grejen är, jag tänker också så här. För att jag kan tänka mig att när man... Eller, jag vet också av erfarenhet att många skriver till mig och liksom så här, men jag älskar podden och så här, men det är så himla jobbigt när ni pratar om så här, hälsosamt och ohälsosamt och liksom att mat är nyttigt och onyttigt och att det kan vara triggande för många och liksom att det skapar hela den här hälsohetsen och liksom. Ja. Och jag vet inte, vad tänker du där? För jag tänker att ditt jobb går ju ändå ut på att faktiskt kategorisera vad som är hälsosamt och inte hälsosamt. Och att faktiskt ge människor råd om vad som funkar och inte funkar. Och det blir ju med en helt annan tyngd än när någon kommer och bara, har ni testat den här nya trenden exakt. Liksom?
Ja, nej, men alltså, jag går inte på trender alls någon gång liksom, för det är inte min grej liksom. Utan jag försöker täcka så här. Dels hur vi har utvecklats som människor. Och vad har vi utvecklats att äta.
Mm.
Och hur är det våra kroppar är, liksom, hur har de anpassat sig till den födan.
Mm.
Och vi har ju mest. Vi är ju från Afrika allihopa. Liksom, där åt man ett visst typ av mat. Man kan inte mjölka ett vilt djur. För då hade du blivit dödad av den liksom, vilda djurmamman. Mm. Det hade inte gått liksom. Så att vi är inte uppvuxna. Vi är inte utvecklade att äta dricka någon annan babys. Arts babymat liksom. Mm. Det har vi inte gjort. Vi har inte utvecklats att äta alla de här grynen heller. Mm. Utan de flesta... Ja men vi har ätit väldigt mycket. Ja men vi har jagat liksom väldigt mycket kött och så. Och det vill man kanske inte heller äta nu. Så man måste försöka anpassa detta till... ett modernt levande. Och det är då jag försöker säga. Liksom. Så jag har som en kostcirkel som jag har gjort. Hälften av den är grönsaker.
Mm.
Grönsaker är någonting som är jättenyttigt. Det innehåller fibrer. Fibrer är supernyttigt. Det liksom absorberar upp vissa näringsämnen. Men det absorberar upp gifter framförallt.
Mm.
Och jag menar, sopor som luktar illa måste du bära ut varje dag. Liksom. Mm. Så du ska liksom eliminera varje dag.
Mm.
Mycket fiber. Och så vill du ha grönsaker i regnbågens färger.
Mm.
Så du får fytokemikalier, antioxidanter. Så du får mycket näringsämnen från grönsaker. Sen så ungefär kanske 10-15% kolhydrater. Man behöver inte så mycket kolhydrater som vad vi äter nu. Leder till övervikt och massa annat.
Och något
annat,
exempel
liksom.
På det då?
Det är rotfrukterna framförallt. Som jag skulle säga. Liksom, stärkelsekolhydraterna är främst rotfrukter.
Mm.
Sen så får du ju också liksom kolhydrater ifrån grönsakerna. Men inte lika mycket liksom, sockerarter givetvis. Men du kan ju äta pumper och squasha och så här, butternut-squash. Du kan ju äta mycket av den typen av mat också. Mm. Så att, ja, det är väl... Det är den biten som jag tror... Som forskningen också visar att den är inte lika inflammatorisk.
Nej.
Jag läser jättemycket forskning. Och det är, potatis innehåller lektiner.
Mm.
Men förutom potatisen så är alla rotfrukter fine.
Mm.
Det är väldigt få som inte tål rotfrukter.
Och om man inte är känslig för lektiner, skulle du säga att potatis är en liksom, okej?
Ja, och sen så när det gäller lektiner är ju inte heller så här enkelt, liksom, bara så här clear cut. Utan om man tittar på grynen, om man tittar på gryn/säd som innehåller då lektiner, så är gluten... Alltså de här vetekorn och råg, det är de värsta.
Mm.
För gluten liksom är dåligt. eller väldigt inflammatorisk och triggande, leder till liksom autoimmunsjukdomar. Så gluten är det. Och sen så, när man, och sen så är de här fröerna som då innehåller lektiner. Liksom.
Mm.
Och så finns det någonting som heter wheat germ agglutinin. Så det finns ett lektin i gluten också. Bara för att göra det ännu mer krångligt. Så gluten i alla fall är väl det värsta. Liksom. Om man tänker på mat då som är... Folk säger så ohälsosam mat. Jag skulle säga gluten är ett ohälsosamt protein i sädeslag. Liksom.
Mm.
Och många tål inte heller alla glutenfria gryn. Så jag äter inte några glutenfria gryn.
Nej.
Ingen quinoa, ingen ris, ingen hirs eller teff. Eller, ja, jag äter inget av det. Så jag äter inte glutenfria produkter alls.
Vi har grönsakerna på halva tallriken.
Ja.
Och så har vi 15-20%.
Ungefär 10-15% ungefär är kolhydraterna. Alltså stärkelsekolhydraterna. Sen så har du ungefär cirka mellan 10-20% på liksom, fetter.
Mm. Och då exempel på det.
Ja, precis. Då kan ju fetter vara... Ja, men fet fisk är ju fetter. Du har ju nötter och fröer.
Mm.
Alla tål inte alla nötter och fröer, så det får man väl vara uppmärksam på liksom, så här, vilken man tål.
Mm.
Avokado, olivolja tycker jag är jättebra.
Just det.
Avokadoolja finns också. Du har ghee, som är liksom klarifierat smör eller ghee, när man har tagit bort mjölkproteinet. Den är nyttig att äta. Och sen så kanske man kan, om man vill steka någonting som redan är väldigt mättat, så talg, vilket kanske människor tycker är äckligt att höra. Talg kan man steka i. Kokosolja kanske man kan steka i också. Mm. Och jag steker också olivolja, definitivt. Mm. Och ghee.
Mm.
Så det är väl fetterna liksom.
Mm.
Men fetterna, sen är proteinet, de går också in i varandra. För jag menar, fisk till exempel går ju in...
Det är både fett och protein.
Ja, exakt. Så det är därför man kan inte säga exakta liksom, siffror, för att de delar.
Så den sista, liksom, vad ska man säga, fjärdedelen eller tårtbiten, det är proteinet?
Exakt. Så 25% är protein och ungefär 50% är grönsaker.
Mm.
Och sen så de andra 25% är väl ungefär kolhydrater och fett och liksom, någonting däremellan. Och då går ju jag, när det gäller mina klienter som redan då är... riktigt kroniskt sjuka och har sina autoimmuna sjukdomar, att då är det proteiner som är från animaliska proteiner.
Mm.
Och då är det inte massa industrikött.
Nej.
Man inte säger det fritt fram och äta all form av bacon och salami man, liksom, man hittar i disken. Utan då försöker jag uppmuntrar ju verkligen folk att tänka på miljön och tänka på hur djuren har haft det. Och det är jätteviktigt för mig. Så att jag har ju skrivit så här, men viltkött står väldigt högt upp. Lamm som är köpt i Sverige är oftast väldigt bra. Mina föräldrar till exempel har ju får. Så att de lammen som går till slakt, det är ju, det åker till Skan liksom.
Mm.
Och jag tänkte så här, men gud, alltså ni hade kunnat sälja det på såna här små gårdsbutiker. Och de bara, nej, vi orkar inte det. Så om lammen har den som var mina föräldrars får lamm har, så har de det superbra liksom.
Mm.
Sen har du ju fågel. Och då är det ju inte bara kyckling liksom, eller bara kycklingfiléerna, utan kan man köpa en hel kyckling och tänka på att man liksom tar vara på så mycket av fågeln som möjligt. Och sen så rekommenderar jag att man ska helst äta så här ekologiskt, frigående liksom, gräsuppfött kött. När det gäller då kossa liksom, eller nötkreatur.
Mm.
Så lokalt det bara går liksom. Så det är det liksom jag försöker slussa in folk på. Att försöka tänka på att man matchar det här med liksom så här...
Och något som inte liksom fanns på den tallriken, det är ju frukt.
Ja, just det. Men frukten finns med i grönsakerna också. Förlåt, det glömde jag säga. Frukt. Det som också finns med i, om man säger grönsaks 50%, är då också frukt. Men man behöver inte äta liksom 10 frukter per dag.
Nej.
Det blir för sockrigt och för sött och du påverkar blodsockret för mycket. Utan det kan vara äta ett äpple liksom, om du nu tål äpple. Men det är verkligen så här, en apple a day liksom keeps the doctor away. Så att, ät en frukt per dag, lite bär till exempel. Variera dina bär. Syrad mat.
Just det.
Ja, få in syrad mat. Gör det själv eller köp liksom.
Det finns ju faktiskt jättebra att köpa också.
Det finns, ja absolut, det finns jättebra att köpa. Så syrad mat är bra. Och då, som sagt, det var inte bara kombucha liksom. Ganska roligt, jag var på någon sån föreläsning för något år sedan. Och då var det någon som kom fram och sa att jag dricker kombucha. Det är så bra. Och jag bara, ja, det är ju en... Det är det, men det är ju en väldigt, det är ju en del
en
av allt annat. Ja, men det är en del av allt annat du ska göra. Det kommer aldrig behandla din immunsjukdom. Sorry.
Nej.
Men han var väldigt passionerad, han var väldigt gullig med det, för han gjorde det själv i sin så här kar och sånt. Så han var ju väldigt så, men ja, kombucha, ja, fundamentalisterna lite, de tror att ja. Många människor känner då att de, om de äter för mycket kött eller så här animaliska produkter, att de gör världen en otjänst.
Mm.
Och det beror igen på var de är köpta från.
Mm.
Och, men finns det någonting annat man kan göra istället liksom, för att kompensera? Och då är det väl det här, liksom, ät lokalt, närproducerat, rotfrukter. Mycket av det är gros i Sverige, så det produceras inte så långt. Liksom, eller det fraktas inte så långt. Så att,
precis.
Ja. Nu kanske vi kommer off track, men...
Nej, men ja. Jag tror att det är jättebra att ge också lite så här praktisk info, liksom.
En annan praktisk info, det måste jag säga nu. Det är psylliumhusk, eller psylliumfröskal. Det pratade vi om innan. Det är ju någonting som också jag rekommenderar många av mina klienter att göra.
Mm.
Att ta, man börjar med kanske en halv till en tesked i ett stort glas vatten. Så här typ 3 deciliters glas.
Mm.
På morgonen, bara rör ut och så bara drick.
Mm.
Och sen så funkar det bra, så kan du öka så att du till slut tar 3 matskedar eller 3 teskedar, så det blir ungefär en matsked. Och så gör du det varje dag, och så bara för att få
igång
tarmen.
Dricker man det direkt så att det inte hinner bli så klumpigt, eller?
Exakt.
Ja, precis. Så man bara rör ner och så dricker.
Ja, rör ner och sveper som en
shot.
Och
det här är för att öka sitt fiberintag, antagligen.
Ja, jättemycket fiberintag.
Mm.
Ja.
Mm. Vad tycker du om alla såna här liksom... kombinationer med probiotika och det kallas ju något, symbiotika, när det är liksom både fiber och probiotika igen.
Ja, alltså jag rekommenderar inte så mycket probiotika, nästintill aldrig skulle jag säga, för att om man tittar på, jag rekommenderar tillskott och tillskott har ju liksom, alla tillskott är ju inte lika värda om man säger. Så det finns ju de här 5-stjärniga tillskotten, de försöker jag liksom ticka in. Men jag säger nu att probiotika är, nu kommer jag säkert reta upp massa människor, men har ett ganska, en ganska låg stjärna, en ganska låg stjärna på grund av att de dör ju så fort, de kanske dör inom några timmar till ett par dagar.
Mm.
Så de är en väldigt begränsad korttidsgäst, dunk, in och ut, så dör de. Men givetvis, om du är på antibiotika eller du har åkt på någon stor maginfluensa eller du har liksom varit utomlands eller du har fått någonting, liksom, absolut, dundra på. Men jag skulle säga, ta jättedoser och så gör det på en vecka. Dunk, sen är det klart.
Okay.
Men det här med att alltid äta probiotika, det gör jag aldrig.
Nej, så det ska inte vara liksom en utdragen lång grej över 6
jag
månader?
Gör inte det. Nej, jag, nej, nej. Nej, det gör jag aldrig. Jag gjorde det förr, kanske för så här, jag vet inte, 10 år sedan eller någonting. Men jag tycker forskningen har gått längre än så. Jag tycker absolut probiotika har en roll. Men som sagt, jag tar det när någon verkligen kanske... Som en liten snabb kur, ifall det är motiverat. Annars, så det sättet som du påverkar tarmen mest på är att äta grönsaker. Mm. Det finns ingenting som påverkar tarmen och din tarmflora så pass mycket som grönsaker, fiber från grönsaker.
Ja.
Så ta din psylliumhusk, gör en smoothie varje dag med massa grönsaker i. Inte bara så här en söt smoothie som bara är spenat och avokado. Och så tror man att man har liksom tick the box smoothie. Liksom.
Mm.
Utan hacka upp grönsaker du normalt sett inte äter eller tycker om.
Alltså och bara... zucchini är en fantastisk grej tycker jag att ha i... Nu kanske inte det är så här supernäringsrikt eller så. Men det är, så här, det är en grej som jag har väldigt svårt att få i mig annars.
Ja.
Och det smakar typ ingenting. Så du kan ha i en hel zucchini en smoothie utan att det märks.
Nej, precis. Och då är det någonting som du inte äter. Och liksom, då bör du tillföra det. Liksom.
Mm.
Och samma sak med många andra grönsaker. Mm. Det finns liksom majrova, rotselleri, kål, rabbi, brysselkål som många inte gillar. Liksom. Så att alla sådana grejer
så
kan man också...
Så har du i det då helt rått? Liksom?
Ja.
Bara rå? Wow.
Ja, bara rått. jordärtskocka, sparris, den typ av mat. Det är därför själva grönsaksintaget är så stort och liksom på den på min liksom kostcirkel, eller man säger. Det påverkar tarmen, och då blir det långtidsgäster. För att den typen av grönsaker bildar någonting som heter short chain fatty acids, eller smörsyra, i tarmen. Och det är någonting som är väldigt antiinflammatoriskt. Och kommer också då, om vi ska försöka ta tillbaka det till huden, som också är någonting som är väldigt antiinflammatoriskt för huden och just hjärnan. Det. Så short chain fatty acids är någonting du vill ha. Och det får du mer av genom att äta kopiösa mängder av olika typer av grönsaker. Så det är liksom en
regnbågen
mångfald.
Verkligen.
Ja, regnbåge. Ja. Så det blir som en
Hänga
mångfald.
Alla färger liksom.
Ja, exakt.
Men jag tänker också så här, vi har ju pratat himla länge, så att vi hinner ju typ inte med fem snabba frågor. Men jag vill fråga dig en sista fråga, och det är, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Alltså, får det vara vem som helst?
Ja, men någon som du tycker skulle bidra med liksom bra hälso... eller healthfulness.
Ja, exakt. Jag följer ju mest människor utomlands. Så det kanske blir ett problem.
Ja, nej, men det kan ta en internationell gäst. Sen vet jag inte om det är möjligt, men go for it.
Jag tycker, en av mina mentors, han heter Dr. Robert Rantree. Han är fantastisk, men han kommer inte komma hit liksom.
Nej. Men du tipsar ändå om honom.
Ja, alltså han är fantastisk. Han är cirka 65 år och jätteduktig och är en medical doctor i Colorado och i Boulder, Colorado, och har jobbat med funktionsmedicin i 35-40 år. Alltså han är så cool och bra och duktig och intelligent, och han har svar på det mesta liksom.
God, kul. Jag ska i alla fall kolla upp honom.
Han skulle jag önska att han fanns här i Sverige. Och han har sagt samma sak om mig. Han bara, tänk om du kunde vara i Colorado. Och jag bara, han är den som jag ser upp till liksom. Han skulle jag, så fort han har ett webinar eller någonting, då är jag där.
Maria, de som inte redan följer dig men som är superpeppade och inspirerade nu, hur hittar de dig?
Eller har skrämts. De var, åh gud, nej, hon är alldeles för tuff. Så jag jobbar med ett bolag som heter Nordic Wealth, som är ett startupbolag. Så vi kommer lansera liksom stort, förhoppningsvis i år, men eller så blir det nästa år. Men om man vill titta, så man kan gå in på vår... vi har Instagram och så, men det är nästintill inte aktivt liksom. Vi jobbar inte så mycket med Instagram och vi jobbar inte med Facebook, så
det är väldigt mycket startup fortfarande.
Det är liksom väldigt mycket startup. Då är det Nordic Wealth. Och wealth stavas WELLTH. Men om man vill komma i kontakt med mig, så är det marianaringsmedicin.com. Nej, förlåt, då sa jag helt fel. Det är bara näringsmedicin.com. Ja. Det är jag liksom. Så att om man skulle googla upp liksom, om man skulle googla upp mig och sen så skriva näringsmedicin, så skulle man få upp naringsmedicin.com.
Menar du nu på, jag tror vi måste ta om det här.
Här tar vi om.
Om man vill ha kontakt med dig, då gör man det via vad, och vad heter du då?
Då heter jag näringsmedicin. Så det är Maria Näringsmedicin. Hemsidan är... Vi tar om det igen. Kul att jag inte kan säga detta. Det är typ det svåraste på hela podden.
Är det en hemsida?
Alltså, det är en hemsida.
Det är en hemsida. Ja, men det är bra. Om man vill få kontakt med dig.
Så går man till www.naringsmedicin.com. Så det är det jag är. Maria Näringsmedicin. Så det är det jag heter. Och sen håller vi på med det här startupbolaget Nordic Wealth. Som inte har lanserat stort liksom.
Ännu,
precis. Men det är det vi håller på med. Vi ska försöka få ut konsultationer. För det är ganska ett väldigt begränsat antal människor som jag kan träffa. Och sen outsourcar jag och coachar andra terapeuter. Så att de kan ju också ta emot. Men det är fortfarande ett väldigt litet och begränsat antal. Och det är så pass många som vill ha hjälp. Så vi ska försöka se hur vi kan få ut det här mer digitalt. Utan att förlora kvalitet.
Fantastiskt
ja.
Ju.
Ja, så det är det vi gör.
Tusen tack Maria.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.